Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden som den här veckan också görs i samarbete med Women for Leaders och årets julkalender. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter i Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverkande ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Med årets julkalender vill vi lyfta just dem, de moderna kvinnliga ledarna som utstrålar pay it forward på riktigt. I samband med det har vi under december släppt några av våra favoritavsnitt i repris. Och nu har turen kommit till Binette Säck som vi fick lyssna till i avsnitt 194. Så nu, i avsnitten när jag träffade Binette Säck som är partner på Anyone Can Code och konceptledare på Changers Hub och tidigare head of CSR Academy på Space. Hon är rankad som en av Sveriges topp 33 kvinnliga techledarna i Sverige och har sedan avsnittet spelas in blivit utsedd till årets IT-kvinna 2021 av CGI för sitt omfattande arbete inom social impact through tech. Och senast i mars i år tilldelades hon topp 5 mest inflytelserika personerna i Sverige av Tech Sweden och IDG. Binette verkar för att bygga broar och för att fler ska få möjlighet att bredda sig inom den kompetens som behövs såväl inom techindustrin. Denna begåvade och entusiasmerande person ska vi nu få lära känna. Och vårt samtal kommer att handla om hennes resa, erfarenheter och om vad nyfikenhet och öppenhet betyder för inkludering och mångfald på riktigt. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att vi får fortsätta sända Karriärpodden och fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 245 med min gäst Binette Säck. Jag heter Eva Ekedal. Binette Säck, välkommen till Karriärpodden.
Tack.
Gud, jag sitter här och skrattar liksom innan vi ens har dragit igång det, för att det är lätt att göra det med dig.
Tack, detsamma. Det är faktiskt ditt leende som smittar av sig just i det här läget.
Och vi har testat mikrofonröster här och då började du och göra lite röstträning som man gör när man ska sjunga.
Exakt, jag gör inte det. Jag gör inte om det.
Men det här med sång tror jag att vi kommer komma tillbaka till.
Ja.
Men det är ju inte det du jobbar med 100% idag.
Nej.
Nej. Utan då så ska jag ge dig en utmaning nu. Mm-hmm. Det är nämligen att sammanfatta det du håller på med på en mening.
Jag jobbar med att demokratisera accessen till kunskap inom tech och den digitala världen.
Mm. Den var så här, det är din pitch liksom.
Ja, men det är den jag brukar droppa när jag är i någon så här hiss eller någonting, när folk är så här, åh,
ja, vad gör du?
Sitter, ja, men är du på väg upp eller ner? Och så säger jag så här, ja, men jag är på väg upp. Vad jobbar du med? Då säger jag demokratiserar accessen till kunskap inom tech och den digitala världen. Har jag tid över, då säger jag så att jag skapar och bygger broar mellan organisationer som behöver kompetens och individer som sitter på kompetensen, och se till att de som är längst bort ifrån den svenska arbetsmarknaden, till exempel när jag jobbar i Sverige eller någon annanstans i världen, att de som är längst bort ifrån arbetsmarknaden, att de får en kunskap som genererar eller skapar framtida jobb och framtida möjligheter.
Det där passar ju utmärkt i Karriärpodden dessutom. Mm-hmm. Och du kommer att få berätta mer om lite detaljer om vad det där innebär, såklart. För det är vi alla nyfikna på. Vi har, nämligen liksom, när man läser ditt CV så är det ju, ja, det är organisationer som, några som är nya, som inte alla känner till, och några som sagt var kanske inte alla ännu är namnkunniga med. Men vi kommer dit. Men nu måste vi först gå till begynnelsen. Eller i alla fall till din begynnelse. När man ska berätta liksom din story och när du själv reflekterar över hur du har blivit som du har blivit.
Mm.
Vad börjar vi då?
Jag skulle kunna börja med någonting som jag inte har nämnt förut. Och det är mitt namn, Binette, betyder någonting.
Ah.
Och jag har ställt frågan till lite människor, olika människor som pratar olika språk och så.
Mm.
Binette på arabiska betyder flicka.
Mm.
Och för att vara ännu mer specifik så betyder det min flicka.
Mm-hmm.
Och i och med att jag heter Binette Säck så är det pappas flicka.
Nej.
Och i och med att jag heter också Binette Rose så är betydelsen en flicka som gör och ser till att andra människor växer.
Men, det var förutbestämt.
Kan man säga det var verkligen en självuppfyllande profetia, fastän jag inte hade bestämt det riktigt. Men ja, det är verkligen så det känns.
Men berätta, vad tänkte dina föräldrar när du fick det här namnet då?
Det jag också brukat nämna är att båda mina föräldrar är från Senegal.
Mm.
De kom till Sverige som en gång i tiden nyanlända akademiker. Och det här var över 30 år sedan, så de är inte så nyanlända direkt längre.
Nej.
Men pappa kom till Sverige 10 år innan jag var född. Och hela storyn är att han måste ha hört fel. Han hörde säkert Schweiz och inte Sverige. Tackade jag till en praktikplats på Alfa Laval.
Vadå, han trodde att han skulle till... Nej, men Swiss, eller vadå?
Sanningen är att han valde Sverige med flit. Han valde verkligen Sverige med flit.
Mm.
Han följde tekniken.
Oh.
Sverige låg i framkant när det kommer till automationsteknik. Och han var otroligt intresserad av det. Robotteknik, automation, allt sånt.
Mm, han var tidigt ute där.
Ja, det var verkligen tidigt ute. Så det var först då Alfa Laval och sen jobbade han på Bonnier ett tag. Men mamma kom in i bilden såklart 10 år senare när jag var född. Och pitchen som han drog var, du måste få, för de träffades i Senegal, du måste få uppleva det här landet, Sverige. Och hon bara, okej, jag följer med.
Mm.
Och hon kom till Sverige under en vinter. Kanske inte det bästa beslutet.
Vart i Sverige var det då?
Nej, men det här var faktiskt Flemingsberg, Huddinge.
Mm.
Så jag föddes på Huddinge sjukhus.
Mm.
Och de bodde kvar i några månader. Och sen så flyttade vi tillbaka till Senegal. Så att jag bodde bara i Sverige i några månader. Och sen så växte jag upp i Senegal. Så mina första nästan 7-12 år befann vi oss i Senegal.
Ah, det är därför du är så multilingual också.
Ja.
Hur många språk pratar du?
Jag försöker vara aktivt femspråkig, men jag har lärt mig ytterligare 2 språk. Så 7 språk hade varit drömmen.
Wow.
Att kunna säga att man är...
Men vilket är det? Ja, svenska såklart, men utöver det som du...
Svenska, engelska, franska, Wolof. Wolof är det språket man talar i Senegal.
Ah. Men är det inte franska också där?
Ja, så de 2 nationella språken är franska och Wolof.
Wolof.
Sen lärde jag mig italienska, och i och med att jag kunde franska väldigt bra så gick det otroligt bra. Jag har bott i Milano också. Mm. Och sen så valde jag...
Gud vad mycket jag inte har kunnat läsa mig till här, känner jag. Nej, Milano också. Mm.
Ja, och efter det här 5:e språket så insåg jag att jag var så himla nyfiken på språk som arabiska och mandarin. Så jag bodde i Kina och kom hem för drygt 6 år sedan.
Jaha.
Ja, och lärt mig.
Så du kan mandarin också?
Mm-hmm.
Wow, men du skulle ju kunna jobba som språkprofessor istället för det här ingenjörsspåret som det ju blev då, kan man säga.
Mm. Och framförallt kompetensen inom ingenjörsröret. Alltså, vad händer med en person när man är nyfiken och intresserad av teknik eller problemlösning?
Mm.
Och bevara den nyfikenheten hela vägen igenom sin karriär. Och det
och språk är ju också en nyfikenhet.
Definitivt.
Att man säger, vad heter det här på ditt språk? Alltså, jag menar,
ja, oj, vad det har... Oh, vad jag har lärt känna otroligt häftiga människor bara genom att ställa den frågan.
Mm.
Så här, jag heter Binette. Betyder det någonting på ditt språk?
Mm.
Hmm. Jag tror att det... Ja, men du vet.
Så är dialogen igång.
Så är dialogen igång, och framförallt för mig, när jag förstod att språk handlade om perspektiv och hur du ser på saker och ting, då började jag verkligen se hur allting hänger ihop. Så att liknelsen egentligen, den här fantastiska tavlan bakom dig till exempel.
Vi ska ta kort på den sen.
Ja.
Den brukar vara med här ibland.
Från den distansen jag befinner mig och står eller sitter nu, det är svenska. Alltså svenska språket är väldigt generellt. Mm. Vi är generella i vårt sätt att uttrycka oss. Det kanske vi inte tycker. Mm. Men om man jämför det med mandarin, så är mandarin pixlarna. Aha. Alltså du måste nästan stå så pass nära tavlan.
Ja.
Att du kan se skillnaden mellan ljusblått, mörkblått, turkos, alltså det är mandarin.
Mm,
du kan inte, för det betyder helt olika saker.
Mm. Okej, men du, nu måste vi ju följa en liten tråd här då. För då har vi fått reda på att du bodde i Senegal ganska många år under din uppväxt då.
Ja, på heltid höll jag på att säga, men det var 7 år. Mm. Och sen så pendlade vi en del.
Skolan var där då de första åren.
Ja.
Mm. Och vad hände sen då?
Sen flyttade vi till Sverige.
Mm.
Och jag fick ju fler syskon, och mina föräldrar tyckte att men ska vi satsa på våra barn och ge dem en bättre framtid, en möjlighet där de kan få studera och lära sig något nytt. Ja, men då ska vi nog bo i Sverige.
Mm.
Och mamma var med på det, och så att min lilla syster är också född i Sverige, men det är inte min lillebror som är mellanbarnet.
Nej.
Han föddes i Senegal.
Okej, men då kom då pappa ingenjören tillbaka.
Kom tillbaka.
Och mamma, vad gjorde hon då?
Ja, men hon är också akademiker, men hon var och är ekonom i grunden.
Mm.
Men omskolade sig när hon var cirka 45, till att bli sjuksyrra och undersköterska, tror jag. Det var det hon började med, och sen så fortsatte hon.
Mm.
För hon ville jobba med människor, och hon ville jobba med inom den svenska sjukvården. Men när vi flyttade tillbaka till Sverige, då bodde vi i Tensta, Spånga Tensta.
Mm.
Och Eva, jag ska vara helt ärlig med dig, jag har under nästan majoriteten av min karriär inte sagt att det var Tensta just.
Varför då?
Nej, men jag nämnde Spånga. Alltså många år så var det så här, var bor du? Ja, men jag bor i Spånga. Aha.
För att det var då låter bättre.
Nej, men för att jag ville mest så här ducka följdfrågan, vilket var, är inte det farligt? Och är det inte synd om er där borta? Eller är det inte sämre skola? Är det inte det ena med det tredje? Och du vet, till slut så kände jag bara, om jag säger Spånga, då kommer inte jag få några följdfrågor. Mm. Utan det är pendeltågslinjen, och det är lite finare. Men när folk väl ställde frågan vilken skola gick du på då? Så Enbacksskolan, det är verkligen Tensta. Men det tog så himla många år innan jag insåg att det var en styrka att växa upp i Tensta.
Mm.
Alltså det var verkligen en utmaning på många olika sätt. Men det var också en plats där jag fick lära mig mer om olika kulturer, olikheter, mångfald.
Mm.
Hur inkluderar man på riktigt? Och vad behöver man göra för att undvika vissa fällor?
Mm. Vad är det för starkaste liksom, minnen du har ifrån den här perioden?
Oj, det är så många. Det starkaste minnet är ju såklart grannarna som kom från alla möjliga länder. Där efter skolan så fanns det fritidsverksamhet ändå. Men jag och mina kompisar tenderade att äta hos varandra. Så det var alltid någons anne, till exempel, någons mamma från Turkiet som bjöd över oss på färskbakat bröd, så här turkiskt bröd.
Mm.
Eller någon granne från Etiopien eller Eritrea som hade den här nationalrätten, injera eller något liknande som vi fick testa och äta. Och till slut så fick vi också möjligheten att lära oss att tillaga den här typen av mat eller lära oss det språket som de pratar hemma. Så det är ett tidigt minne som jag verkligen kommer bära med mig resten av mitt liv. Just den här öppenheten som fanns då i alla fall. När man öppnade upp för att olikheter, olika kulturer fick prova att äta hos varandra och uppleva varandras festligheter.
Mm.
Att vi alla bär på en viss kultur som präglar oss.
Mm, verkligen. Och det där var ju du nyfiken på. Det ser man ju bara på dina ögon här hur det glittrar när du pratar om det här. Men var det liksom öppet för alla? Eller fanns det så här... För det är ju klart att det har vi ju lärt oss att det finns motsättningar och så. Men var det någonting som du...
Ja, men den tiden, tidigt 90-tal liksom, eller mitten på 90-talet när omkring, då var det väldigt öppet. Då var det verkligen, de flesta kände varandra. Och när man ställde frågan till mina föräldrar till exempel, vilka är de nya grannarna? Då visste man, hade koll på vilka de var, vad de jobbar med, vad de äter för någonting, vad de firar för någonting och så vidare. I och med att det var lägenheter, men det var radhusliknande lägenheter, så fanns det en gemensam gård.
Mm.
Och på gården så kunde vi i princip fira allt ifrån jul tillsammans till Ramadan och Hanukka och alla de här stora religionernas högtider tillsammans.
Mm.
Men idag så är det en helt annan miljö. Och det blev mer och mer segregerat ute i Spånga och Järva-området.
Vad kommer det sig då?
Nej, men det började bli mer och mer segregerat för att det var flera asylsökande till exempel med annan bakgrund som valde att bosätta sig i förorterna. Klasserna vart ju olika. Vissa av de här hade akademisk bakgrund. Men det blev ju mer och mer vanligt att man inte hade en akademisk bakgrund.
Mm.
Och sen märkte jag i skolorna också att vi indoktrinerades. Vi fick hela tiden lära oss om våra olikheter.
Mm.
Och det var inte kanske till en absolut... Det var inte till vår fördel alltid. Mm. Så jag vet... Jag tror att vi har... jag skulle nog inte säga att vi har lyckats helt och hållet med... inkluderingen ute i förorterna.
Nej, och inte i samhället i stort. Det är ju därför vi pratar så otroligt mycket om det här. Och det är ju, jag funderar på om man skulle sätta ett namn på det här avsnittet, så tror jag att det kommer, någonstans kommer att stå inkludering. för det har ju du och jag redan pratat väldigt mycket om. Så jag tror att vi kommer att komma till det ännu mera. Men om man skulle följa din resa här nu då, kommer du ihåg vad du drömde om att du ville bli?
Vet du, vi hade små böcker jag tror att det här var ganska tidig ålder, 12-13 år där omkring, så skrev vi varandras böcker.
Mm.
Det här kommer jag bli när jag blir stor och så vidare.
Mm.
Jag tror att jag hade tre saker som jag verkligen, 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 verkligen ville bli. Jag ville bli läkare, jag ville bli sångerska och jag ville bli mamma. Mm. Det var de här jättestora drömmarna då. Mm. Men den röda tråden var att jag ville...
Sångerska kan vi boka av.
Jag testade det. Ja. Men jag fick ju faktiskt också... Jag pratade med en studievägledare när jag var 14 års åldern. Och jag ville testa på läkaryrket. För att vi fick ju... När man var 14 och när man gick liksom i 7:an, 8:an, då fick man ju söka prao. Mm. Och det som var vanligast i Tensta, det var ju det här att man praoade där ens föräldrar jobbade. Mm. Och bor man på en ort där väldigt många utav föräldrarna har en viss erfarenhet eller en viss kompetens från början men inte får jobba med det de kan. Mm. Då, det var så himla vanligt att man hade föräldrar som satt på en fantastisk kompetens till exempel. Eller som all kompetens är ju fantastisk i sig, men som hade en viss typ av bakgrund. Hade en viss typ av erfarenhet och så vidare. Som ett exempel, min pappa som var ingenjör från grunden och mamma som var ekonom. När vi flyttade tillbaka till Sverige, då fick de... Det var väldigt svårt för dem att få jobb och yrken som matchade deras kompetens. Och det ser vi ju som ett jättestort problem än idag. Bland nyanlända akademiker som kommer hit med fantastiska CV:n. Men om man bortser från CV:t så kommer de ju hit med kompetens som vi i Sverige behöver.
Verkligen.
Och mycket på grund av den snabba tekniska utvecklingen som har skett den senaste decenniet så är det ju ännu viktigare att vi tar vara på det.
Mm. Saknas ju så mycket. Läste jag häromdagen om rapporten som kom också.
Ja, och Sverige är ju också en ganska... Om ens det så är vi ju 0,1% av världens befolkning. Så vi befinner oss i en ganska intressant tid där vi är globalt konkurrensutsatta. Så att vi måste satsa på den kompetens och de människorna vi har. Men den tiden där, när jag var 14, så kände jag ingen. Jag hade ingen i mitt nätverk, jag hade heller inga förebilder. Jag hade inte tillgång till läkaryrket. Mina föräldrar eller grannarnas och klasskompisarnas föräldrar, ingen kände någon som jobbade med det yrket jag drömde om.
Nej.
Och mamma, ja, att vara mamma, det var ganska lätt tillgängligt. Och sångerska, ja, det var för mig ganska lätt tillgängligt också, för att det jag fick höra hela tiden var, ja, men såna som du, ja, men du vet, såna som du är jätteduktiga på att sjunga och dansa. Fick jag höra under hela min skolgång. Och jag undrade hela tiden, varför säger de såna som du hela tiden? Ja. Och det är tillbaka till det här med indoktrineringen. Det vi fick lära oss att se på skolorna, men också i tv, var ju att unga svarta killar och tjejer dansade.
Mm.
De sjöng och de var jätteduktiga på sport. Det var det vi såg.
Ja.
Och det var det vi också försökte påvisa, att men det här är ju faktiskt bevis på att ni är duktiga på det här.
Mm.
Så för mig så var sången ganska lätt tillgänglig också, i och med att jag såg ut på ett visst sätt.
Mm.
Men det var ingen som frågade om jag drömde om att kanske hålla tal istället.
Mm. Vilket för att sjunga. Nu. Ja. Det är ju ganska häftigt här. Ja. Men så blev det ju inte då. Men pappa måste vi... Vad hände? Fick han jobb?
Nej, men pappa fortsatte... Han fick ju definitivt jobb. Båda mina föräldrar fick ju jobb. Men de jobbade inte
med
det
de skulle,
skulle ha kunnat gjort. Mm. Så pappa jobbade inom transportindustrin ända fram tills han gick i pension. Och mamma jobbar kvar som sjuksyrra inom sjukvården. Mm. Och apropå det här med covid-tiderna, hon är ju en av de här kvinnorna som bor ute i Järva, som bor kvar ute i Tensta. Och som jobbar inom äldrevårdsomsorgen. Och hon är över 60.
Mm.
Det är ett annat avsnitt.
Ja, det är ett annat avsnitt.
Men det jag ville berätta om läkaryrket, den här drömmen, bara för att dra parallellen, det är att jag gick till min studievägledare som 14-åring och sa att jag ville testa på att praoa på Karolinska universitetssjukhuset. Och hon skrattade mig rakt i ansiktet och sa, det är ingenting för sådana som du. Ja. Och den känslan jag hade där och då, den minns jag så väl. Och det är nästan så att man måste hålla sig från tårar. För att det hade kunnat knäckt mig.
Mm.
För att jag förstod inte riktigt vad det betydde. Men just i det ögonblicket så blev jag nyfiken och tänkte, hon kanske inte känner någon som jobbar på Karolinska.
Du var liksom för snäll där och tänkte att det finns en annan anledning.
Nej, men du vet, majoriteten av de som råkar ut för det i min barndom har använt det som en ursäkt till varför de inte jobbar eller kommit vidare i sin karriär idag. Men för mig där och då, jag tänkte bara att hon känner säkert ingen. Hon kanske inte kan hjälpa mig.
Och det är därför hon inte kan hjälpa
mig. Och det är därför hon inte kan hjälpa mig. Eller så är det för någon annan anledning. Men
vad hände med dig då?
Nej, men jag ringde till Karolinska universitetssjukhuset. Till växeln. Och sa, hej, jag heter Binette. Jag är 14 och bor i Tensta. Jag vill praktisera. Och växeltelefonisten var bara så här, oj. Ja. Jag vet inte ens vad jag ska säga eller hur jag ska hjälpa dig. Och då sa jag till henne, men koppla mig till en avdelning.
Åh, oh, bra.
Ja. Och hon kopplade mig till reumatiska avdelningen. Och jag fick prata med en sjuksyrra som var så här, men ja, men praktik, det gjorde jag också. Men jag är liksom, det gjorde jag 20 år senare. Du verkar lite för ung. Men låt mig få prata lite med vår överläkare. Och han tog emot mig med öppna armar och var så här, hon kan få praktisera hos oss i en månad.
Det är din första sponsor.
Min allra första, mitt allra första exempel på att det börjar med nyfikenhet. Du behöver inte alltid veta vart du är på väg eller vad ett yrke handlar om eller vad en typ av kompetens eller kunskap handlar om, utan det räcker med att du är nyfiken. Det var så. Mitt första goda exempel på det. Men också gott exempel på vad som händer med dig som individ när du har en handledare. Någon som bara öppnar upp, som du har gjort med ditt otroligt vackra hem. Och bara öppnar dörren och säger välkommen in. Det som händer med... Nu blev jag rörd helt plötsligt. Det var inte meningen, men... det betyder mycket.
Det betyder så mycket att du är här och berättar det här. Då blir jag också rörd. Men du, där var du då i praktikantjobbet. Men det blev inte läkarjobbet.
Jag blev inte läkare, men jag insåg att sjukvården var ganska tech-fokuserad. Allting var uppkopplat, allt ifrån receptionisterna där du registrerade dig. Du kunde inte ta dig från receptionen till en avdelning utan passerkort och allt sånt där. Så det var där mitt tech-intresse väcktes, och jag började inse att jag skulle kunna jobba med verksamheter, att utveckla verksamheter på ett eller annat sätt, att hjälpa människor att få jobba med det de drömmer om att få jobba med. Så det här brobyggandet, det väcktes då.
Vad coolt. Och då blev det ju en annan studieväg än läkarlinjen. Men jag tänker så här, var det här också pappas gener på något sätt? Ingenjör, liksom hela det här.
Ja.
Hur hänger det ihop?
Ja, från det här skämtet om att han hörde fel. Nej, men han följde tekniken, vilket också innebar att båda mina syskon är ingenjörer och min pappa är det också. Han råkar ha dubbelexamen dock. Men vi i vårt hem så var vi otroligt präglade av böcker. Jag ser de här böckerna bakom dig. Så att han, i och med att han jobbade på Bonnier ett tag, så transformerade han om vårt lilla hem i Tensta till ett levande bibliotek. Så alla rum, mitt sovrum, brorsans sovrum, deras och hela matsalen och vardagsrummet var fyllda av böcker från golv till tak, från vägg till vägg. Och det fanns hur mycket böcker som helst. Och jag växte upp i en miljö, men också i ett hem där jag som tjej inte alltid fick vara ute och vara ute sent på kvällarna och hela den biten. Så jag spenderade kopiöst många timmar i mitt rum
bland böckerna.
Och läste otroligt många böcker.
Mm. Och så det att har kunskap liksom har varit, det hade du med dig verkligen ifrån.
Ja, men jag såg det inte som kunskap. Mm. Jag såg det som nyfikenhet.
Mm.
Jag såg det mer som så här, åh, undra vad den här personen har att berätta.
Mm.
Undra vad det här livsödet leder till.
Mm. Så det är nyfikenheten som bär dig framåt. Och så kan vi ju se då när vi tittar i ditt CV, Chalmers blev det sen.
Läste där och sen gick jag vidare till Uppsala och blev projektledare, vilket är min spetskompetens. Och jobbat som internationell projektledare. Gick tillbaka till Jönköpings tekniska högskola för att läsa export- och affärsmannaskap. Mm. Som är min andra spetskompetens kan man säga. Och fick jobba med rekrytering, vilket också är en sån här...
Vi har ju lite gemensamma intressen där i det. Ja, men du, sen så, vi måste snabbspola igenom ditt CV. Jag vet att vi skulle kunna sitta här nämligen i flera timmar och prata om varje grej, men det går ju inte. Utan vi måste ju snabbspola, och då tänker jag, om du själv liksom skulle så här ringa in... Vad har varit, om man tittar på den här första delen, liksom, vad är det som har varit de viktigaste faktorerna i din yrkesmässiga utveckling där? När du sen kom igång och jobbade?
När jag väl kom igång och jobbade, då... Jag sökte ett jobb som intervjuare. Och jag tyckte så här, wow, här kommer jag få en chans att göra som du gör. Beställa frågor till människor och få lära känna människor. Och det var svensk läkarrekrytering, och jag mötte vdn där, och han var så här... Nej, men vi ska satsa på dig. Du ska bli rekryteringskonsult.
Mm.
Och det hände otroligt fort. Och då fick jag chansen att rekrytera specialistläkare till den svenska och norska sjukvården.
Så du var lite så här, du fick ihop den där läkardrömmen.
Ja, visst. Mm. Och det är klart att det hjälpte då att jag hade som 14-åring fått följa med den här fantastiska överläkaren och fått en förståelse för verksamheterna och så vidare. Och det är så himla kul att 10 år senare fått rekrytera läkare som idag, än idag jobbar på Karolinska till exempel, som en av väldigt många sjukhus, många olika sjukhus. Och det är något som jag aldrig kommer glömma. Jag jobbade på Orange Business Services då, det var också med internationell projektledning egentligen.
Mm.
Vi jobbade med ett outsourcing-projekt mot life cycle, alltså life science heter det snarare. Och det hade en väldigt tydlig koppling till läkare och sjukvården också. Mm. Men min karriär tror jag nog tog fart, ska man säga så. Eller den tiden som jag minns allra bäst och allra mest. Mm. Det var när jag blev headhuntad till Ericsson.
Mm.
Och fick, jag hade precis fyllt 25 när jag fick det jobbet. Och det starkaste minnet jag har var... jag satt i den här intervjusituationen. Cecilia, som hon hette, som intervjuade mig, var så här, nej men av alla som jag har träffat så kommer vi välja att gå vidare med dig.
Mm.
Och jag sov ju inte den natten, för jag trodde att det var en dröm. Jag tänkte så här, sa hon verkligen så? Kan det betyda att jag har fått jobbet? Och när jag sen fick reda på att jag fick jobbet och mitt passerkort och allting, då gick jag fram till receptionen varje dag i typ en månads tid. Och försökte övertyga dem om att jag jobbar där. Jag jobbar här. Hej, jag heter Benette. Jag jobbar
för
verkligen här.
Det var så...
Nej, men det var så overkligt. För att Ericsson hade ju sitt huvudkontor i Kista. Och Kista, för alla som har vuxit upp i Järva och Tensta, vet att vi brukade vallfärda till Kista Galleria. För det fanns inte så mycket att göra.
Nej.
Men liksom, så här, Järvafältet eller Kista centrum, det fanns typ inte så mycket annat.
Nej.
Och det man gjorde, eller det jag gjorde när jag var ung, var att jag brukade åka buss från Tensta till Kista.
Mm.
Fram och tillbaka. Och åka förbi de här fantastiska bolagen, stora IT-techbolag.
Mm.
Du vet ju själv vilka det var som satt där ute. Allt från Akalla hela vägen till Kista. Ja. Men känslan som jag gick och bar på som ung var, även fast jag hade pager och så småningom en mobiltelefon, så kände jag inte riktigt att jag någonsin skulle få ett jobb där.
Varför då?
Så att bussen så bara tittar man ut och tänker, jag kommer aldrig få jobba där. Mm. Jag vet inte ens vad de där människorna jobbar med där inne.
Mm.
Det fanns ett gap mellan, förståelsen för vad de här stora globala företagen jobbar med som ung.
Mm.
Det fanns också ett gap kring, ja, men kan verkligen jag, en tjej från Tensta, få ett jobb där? Och när jag väl fick jobbet, så återigen så var jag ju en av de här få tjejerna, mörkhyad, du vet, från förorten Tensta, att ha fått jobba på Ericsson.
Mm.
Och jag tror det tog mig typ en månad innan jag förstod att okej, jag behöver faktiskt inte gå fram till receptionen och fråga. Till slut så var det verkligen så här, när jag kom in så sa de så här: hej Binette, god morgon Binette. Så när jag väl gick förbi där med någon chef eller någon kollega, så var de så här: men gud, hur kommer det sig att de vet vem du är? För det var ju så många tusen anställda. Ja. Men den grejen kommer jag aldrig glömma.
Så viktig på något sätt händelse för dig. Och det låter ju helt... Ja, det här gapet som du beskriver, det är ju det som du också nu faktiskt på olika sätt och har jobbat med, kan man säga.
Ja.
Och då om vi hoppar till lite grann i ditt CV, så hamnar vi ju på det som jag så lite roligt har. Men gud, IVA står det ju här. men herregud, det är ju inte IVA som vi pratar om så mycket nu.
Intensivvården.
Nej, det är ju inte det, utan det är Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, har jag ju lärt mig.
Ja.
Det långa namnet är. Ja. Och där kom du ju in också sen och har jobbat med lite spännande grejer som har koppling till det här, eller hur?
Ja.
Men då måste vi säga så här också, att där var du den första mörkhyade kvinnan som kom in.
Den första, men inte den sista, kan
Nej,
jag säga.
Precis.
Ja.
Så coolt och bra att den där liksom nollan är bruten nu, tycker jag.
Ja.
Och berätta, vad var det du fick göra där?
Det var ett regeringsinitiativ, eller två regeringsinitiativ, och där vi hjälpte ungdomar och nyanlända akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden.
Mm.
Och det kände jag igen mig i, såklart.
Ja, det har ju så mycket koppling till det du just beskrev, tycker jag. Det är liksom klockrent.
Att återigen, kompetens behövs, och det har skett en otroligt snabb teknisk utveckling. Sverige är definitivt utsatt för global konkurrens. Vi vet att 90% av framtidens jobb kommer att vara ICT-relaterade, alltså tech-relaterat. Men för mig som ung och från förorten, så kände jag att det var otroligt svårt att hitta förebilder kring nästa steg. Vilka yrken ska jag välja? Vilka yrken lirar med mig som person och mina värderingar, mer än att det ska lira med hur jag ser ut?
Mm.
Och jag känner också igen det i att båda mina föräldrar var akademiker och en gång i tiden nyanlända. Mm. Och att få jobba med den här frågan, det betydde mycket för mig som person.
Mm.
Men det betydde också väldigt mycket i min profession. Och det lirar fortfarande helt och hållet med mina värderingar. Att hjälpa människor, att bygga broar, att skapa möjligheter. Mm. Att det börjar med, om man vill göra samhällsnytta, så kan man göra det genom individen.
Mm.
Och att hjälpa individer att bygga relationer som så småningom får en effekt på organisationer. Så att de här fyra nivåerna av förändring eller utveckling och så vidare, det kan man göra på fyra olika sätt. Men jag tror att det börjar med dig som individ.
Verkligen. Och det är ju så mycket som, just när vi pratar inkludering, som jag tycker att det kommer tillbaka till det.
Ja.
Sen så att man så här vill hänga upp det på organisatoriska förändringar och så. Och ledarskapet, ja. Men det är ju alla individer oavsett. Mm. Alla är ju ledare över sig själva.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Men de här åren då, för det var ju ganska många år som
Som
du jobbade där.
Ja. Och vet du, det starkaste minnet jag har var såklart lyckan. Att bara få se och få uppleva den här lyckan mellan det som kan hända i mötet mellan en individ som har sökt till en praktik och får praktik. Vilken dröm.
Mm.
Att du får jobba med det som egentligen skulle ha tagit dig 4-5 år efter en civilingenjörsexamen till exempel, eller högskoleexamen, att de här bolagen som du föreställer dig att där skulle jag vilja jobba imorgon, att du kan jobba där idag. Och förflytta det perspektivet att du måste inte kunna allting. Du kan faktiskt jobba med någonting och göra en förändring här och nu baserat på nyfikenhet.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Var det här som vi träffades? Det var ju när du var på,
ja,
på I,
ja,
IVA.
Ja, ja.
Fast inte då IVA, inte intensivvårdsavdelning, utan Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
Vet du, vi träffades då. Jag var så himla nyfiken och intresserad av nätverkande och så vidare. Jag blev bjuden, jag kanske får nämna det, att jag var bjuden utav...
Ja, Dell var det.
Dell hade en kvinnolunch, typ.
Women in tech, tror jag, lunch. Någonting.
Ja, någonting sånt. Och det var 150 utvalda kvinnor, typ, som fick delta på den här lunchen. Och jag hade jag har en väldigt god vän, hon är fortfarande en god vän, men hon jobbade tidigare på Dell som bjöd in mig på den här, på det här tillfället, Amina, och hon var så här: Binette, du måste komma. Och jag är så tacksam, för när jag väl dök upp där, jag gick ju omkring med tankarna, för då hade jag jobbat i ungefär 1,5 år eller någonting med det här, den här regeringssatsningen och så. Och jag gick och tänkte, jag måste göra mer. För jag hade jobbat med internationellt och med internationella bolag och globala företag och så. Och valde sen att ge tillbaka till det Sverige som hade gjort så mycket för mig. Och det var det jag fick göra genom Teknik och Jobbsprånget till exempel. Men jag kände ändå att jag behöver få göra ännu mer. Och jag visste inte riktigt på vilket sätt jag skulle kunna göra mer. Och in kom jag där på, var vi på Annexet?
Ja. Precis, vid Globen.
Då ser jag att du är på scen. Och Shanna är moderator, typ.
Ja, vi körde ju ihop.
Ni var båda moderator.
Liksom.
Ja, just det. Ni pratade om ämnen som andra brukar prata om, men ni gav konkreta exempel. Ni hade också PewDiePies mamma som ett exempel. Hon var
precis,
en av
Johanna
många
Kjellberg
gäster.
Var på scenen också. Mm.
Ja, och för mig var det skapade så många nya fönster i mitt huvud där jag kände att wow, det här kommer jag bära med mig resten av mitt liv.
Och så vann du ju en
jag
tävling.
Vann en
det kommer
tävling.
Jag ihåg nämligen att vi gjorde någon nätverksövning, för det var runda bord och sådär. Man skulle, vad var det man skulle göra? Man skulle samla så många, man skulle lära känna dem vid bordet.
Ja, vi var placerade i de här, det var bord på 10-15 pers ungefär. Mm. Och hela tävlingen handlade om att man skulle memorisera så många namn som möjligt. Och jag tog på mig då som person att jag skulle komma ihåg namnet, men jag skulle också komma ihåg företaget de jobbar på. Och jag vann den tävlingen i alla fall.
Jag tror det var bäst av alla 150.
Och jag fick en bok. Och jag minns när Shanna var så här, hon tittade på mig medan jag läste upp alla namnen och så bara, men jag tycker att du ska få den här boken.
Ja.
Och jag var så skitglad över att ha vunnit den här tävlingen. Och den här boken har ju varit mitt alter ego nästan. Jag har alltid slängt fram den i möten som jag har haft i min tidigare roll, men också nuvarande roll, med allt ifrån när jag har suttit i kungamiddagar.
Mm, för det har du gjort också.
När jag var talare på Nelson Mandela Day i Sydafrika. Wow. Har tagit med mig den till Etiopien. Har haft med mig den i Nigeria när jag var med i en delegation. Alltså, verkligen,
jag är så glad att höra detta. Det är alltså Women for Leaders-boken.
Ja.
Och det är ju ingen bok som det står något i, utan det menar att man ska fylla den med egna ord. Så det står Women for Leaders på framsidan, kan vi säga.
Ja.
Och sen är det ju en liksom, skrivbok. En
liten. Men du och Shanna var ju de första att signa och signera och skriva några ord. Så det jag har gjort i samband med att jag har slängt fram den här boken till folk som jag träffar är, men vi kan connecta på LinkedIn om du vill, men jag vill att du också skriver någonting här i den här boken. Och då har folk kunnat skriv något som du tycker att jag ska komma ihåg.
Mm.
Ja, och då kunde det vara något som jag ska komma ihåg om personen eller något som jag ska bära med mig. Och den röda tråden i den här boken är tro på dig själv.
Mm.
Du är okej, precis som alla andra. Och bara så här, fortsätt. Fortsätt med vad det än är du tror på eller det du vill jobba med. Ge inte upp.
Mm.
Det är den röda tråden.
Wow. Alltså du, den här boken kanske kommer bli utgiven sen.
Kanske det.
Ja. Det skulle ju vara väldigt roligt, tycker jag, att den fick fortfarande heta lite Women for Leaders. men jätterolig historia. Och det var faktiskt så vi lärde känna den första gången vi träffade.
Ja, du och Shanna hjälpte mig att förstå mina personliga värderingar. Att vara modig, att våga, det är ju nästan samma sak.
Mm.
Att tro på människor, att hjälpa människor, att vara nyfiken. Att samtidigt som jag söker mig till inspiration, att också våga vara en inspiration. Och jag tror att de här sakerna är viktiga att bli påminda om. Så här, varför gör jag det jag gör? Varför jobbar jag ens där jag jobbar just nu? Och i den rollen jag befinner mig i, vad skapar den och vad genererar det för nytta? Hos mig först. Och så småningom i mina relationer, i organisationen. Kan det till och med bidra till samhällsnytta på något sätt.
So work with meaning.
Det har varit A och O för mig ända sedan vi möttes. Mm. Alltså det var
det känns
verkligen
som du
för
hade
mig
med dig det faktiskt en hel del i blodet också, måste jag säga. Men
jo, men
det var
att
super
påminnas.
Roligt att få liksom bara vara med och väcka ytterligare kraft i dig. För det känns som du har det verkligen med dig. Men
och jag måste säga en sak. För nu vet jag att du är på väg till ett nytt samtal. Men jag måste säga en sak. Det landade i att ha sett er och blivit inspirerad där på den här lunchen. Tack vare, tack så mycket Dell. Mm. Det var ju att jag bestämde mig för att åka till Etiopien. För att utforska. Jag ville ju investera och liksom sätta mig in i tech. Världen där. Och då mötte jag den här unga tjejen som heter Bethlehem Desi som var utnämnd precis där och då, den tiden då jag var där, till Afrikas AI-drottning utav CNN och BBC. Hon har utbildat 23 000 barn och ungdomar i programmering, gett dem en introduktion till AI.
I Etiopien.
Och jag är partner till den här organisationen som heter ICOG Anyone Can Code. Men 5000 av de här ungdomarna har blivit entreprenörer inom tech.
Mm.
Och jag hade inte tagit det steget om jag inte hade blivit så inspirerad.
Men nu kom det så att det blev liksom Etiopien också.
Jag tänkte, du vet, jag har ju bott i Kina. Distansen mellan Stockholm och Shanghai är ungefär densamma som Dakar, där mina föräldrar kommer ifrån och där jag också har bott, och Addis Abeba.
Okay.
Det är nästan exakt samma distans.
Ja.
Och jag insåg tidigt att tech har inga gränser.
Mm.
Så varför ska jag ha det då?
Mm.
Och det är många som frågar så här, men du som är från Senegal, varför jobbar du i Etiopien? Varför investerar du där? Och varför är du med i den här organisationen? Och då tänkte jag att, men det är ju det vi jobbar med är det allra viktigaste. Och det som väckte intresset för det här med Etiopien och så är att jag har alltid varit nyfiken på landet, kulturen. Jag hade grannar som var därifrån.
Mm. Ja. Det kanske var liksom Tensta någonting som...
Ja, men Tensta definitivt. Det som hade fallit ännu mer så on point hade varit Eritrea egentligen. För det är den kulturen som jag har växt upp med som mest. Och är så otroligt tacksam över de här grannarna som vi hade i Tensta som var från Eritrea, som introducerade mig till kulturen, till maten.
Mm.
Jag kunde deras nationalsång före den svenska nationalsången, på riktigt. Och jag tänker inte dra den. Jag brukar
göra
det.
Är det den du ska sjunga? Nej, vi får se vad det är du ska sjunga.
Men det blev Etiopien.
Och så blev det en massa andra saker. Och nu är vi ju faktiskt lite i nutid.
Ja.
Så nu ska du få göra världens kortaste pitch igen här. För att, hur ska vi förklara vad det är du gör nu då? För det är både det här då som du nyss har nämnt. Och sen är det Changers Hub.
Mm-hmm.
Och sen är det Space.
Mm-hmm. Det stämmer.
Vad lägger du mest tid?
Space. Och
Space är så häftigt. Berätta nu om vad Space är. Man tror ju att det är liksom, det är en station vi ska åka till. Rymden. Och det är det ju nästan. Men hur låter den korta versionen?
Space ska bli Europas första största digitala kulturcenter.
Och där är du då head of CSR Academy. Och vad gör man då?
Jag jobbar med samhällsnytta kopplat till affärsnytta återigen.
Mm.
Men ännu mer sådär att kan man skapa utbildningsprogram, kan man inspirera till vad gaming, musik, digitalt skapande är för någonting och väva in det med samarbeten tillsammans med externa företag, med partners, bygga samarbeten kring det. För det finns ju en sak som vi ser på marknaden som verkligen behövs, och det är förståelsen för att när man tar klivet in i den digitala världen eller inom tech, så måste man ständigt fylla på sin kompetens och kunskap.
Mm. Man kan inte luta sig tillbaka.
Mm. Det räcker inte med att du kan en app eller att du har kunnat ett programmeringsspråk för länge sedan, utan du måste ständigt utvecklas.
Mm.
Så vi vill vara den här platsen där du kan ständigt utveckla dig som individ, men också vara den platsen där du kan bli duktig på någonting. Alltså, nästa MVP inom gaming till exempel vill vi bygga i huset. Så samhällsnytta, affärsnytta och lärande.
Och sen har vi då Changers Hub.
Ja, där har jag varit med och skapat ett koncept. Vi var med och byggde Changers Hubs första programmeringsutbildning inom frontend. Det är ibland den svåraste rekryteringen att sätta. Det är väldigt många
som skriver. Mina gamla kollegor på där jag var förut.
Ja. Så det vi gör egentligen är, vi gör det möjligt för Changers Hubs medlemmar att omskola sig och få ta del av den senaste tekniken och lära sig frontend, det vill säga HTML, CSS, det senaste språket inom JavaScript och så vidare.
Mm.
Och Det här gör vi också då tillsammans med IT-telekomföretagen som är en av partnerserna, och B3 också. Mm. En fantastisk partner som har gjort det möjligt för Changers Hub och mig att driva den här kompetensfrågan.
Men det är ju verkligen en röd tråd, det hör man ju nu. Det är utbildning, det är IT-tech och det är inkludering och kompetensskapet som, eller hur?
Ja,
det är där de. Där har vi dem, trådarna.
Där har vi dem, bra.
Vad skönt, jag fick ihop det. Nej, men du Binette, jag känner att vi har så mycket mer att prata om. Och det som jag känner att jag skulle vilja ha ännu mer av dig, det är ju att fånga liksom dina upplevelser och hur vi kan dra lärdom av det som har liksom präglat dig från dina yrkesverksamma år eller under livet helt enkelt.
Mm.
Och när du vet att jag alltid brukar prata om toppar och dalar. Vi har varit inne på lite grejer. Men om du skulle liksom säga, vad är det bästa då? Vi börjar med de bästa grejerna som har liksom hänt dig. Och då får du inte säga boken.
Det är redan sagt ju. Nej, men det var bland de bästa. Vad är de bästa grejerna som har hänt mig?
Som har varit mest betydelsefulla då?
Det har betytt otroligt mycket att få jobba tillsammans med människor.
Mm.
För människor. Det är nog en väldigt tydlig röd tråd rakt igenom allt som jag har jobbat med. Och det är definitivt i linje med mina värderingar också. Att verkligen så vara där för människor, hjälpa människor.
Mm.
Ett gott exempel på den absolut bästa dagen tror jag var när jag var bjuden till en högtidssammankomst i min förra roll. Och då var det som så att jag fick i uppdrag att läsa upp gästernas namn. Så vi hade 200 specialinbjudna gäster från alla möjliga länder du kan tänka dig. Från Japan, Kina, Tyskland, Finland, alla möjliga. Som skulle få träffa prinsen. Mm-hmm. Prins Carl Philip.
Mm-hmm.
Och jag skulle få läsa upp namnen innan de då trädde fram och ska hälsa på honom.
Aha, okay. Och jag fick det här. Du var speakerrösten.
Ja, jag var verkligen så här speakerrösten.
Ja.
Men vi minglade lite inför det här innan gästerna ställde sig i princip.
Ja.
Och jag minns att jag klev in där i det här rummet, prinsens galleri. Jag kan inte hjälpa att tänka Binette från Tensta, vars föräldrar är från Senegal. Jag är ju senegales-svensk liksom.
Mm.
Befinner mig i det här ögonblicket just nu. Mm. Det är helt otroligt.
Mm.
Vad är oddsen liksom?
Du fick nypa dig lite.
Jag fick verkligen nypa mig. Det var ungefär som det här med att kliva fram i receptionen på Ericsson och säga jag jobbar verkligen här. Alltså, gå fram och prata med prinsen som är så, verkligen så här, människa. Mm. Älskar människor, ja, otroligt trevlig. Ja. Mm. Och vi fick mingla lite, vi pratade i typ 20-25 minuter innan gästerna kom.
Mm.
Och en grej som han sa till mig då, det har jag bärt med mig resten. Ja, det bär jag med mig nu. Vi pratade om kompetens.
Mm.
Och han sa så här, det som är enkelt för dig kan ju vara väldigt svårt för mig. Och det som är väldigt svårt för mig kan ju vara enkelt för dig.
Mm.
Och då drog vi det här exemplet att jag läser ju upp gästernas namn.
Mm.
För att jag kan det.
Ja.
Och på grund av att jag kan olika språk. Och, så blev ju så himla naturligt att jag kunde läsa upp deras namn.
Ja.
På ett sätt som de känner igen det.
Mm.
Ja. Och vi pratade vidare om liksom det här med att det spelar ingen roll vad det är för uppgift. Utan du gör den uppgiften för att du kan det.
Mm.
Man ska inte lägga en värdering i städerskan eller receptionisterna, snarare tvärtom. De gör det för att de kan det. De är bra på det.
Mm.
Det är också en kompetens.
Verkligen.
Det ska man vara stolt över.
Och det
över.
Pratade ni om.
Ja, det pratade vi om.
Mm,
att man ska ge alla människor den respekten man förtjänar.
Verkligen.
Och man ska som ledare vara försiktig med den ledaren som hälsar och morsar och är jättetrevlig bara mot styrelsen.
Mm.
Och alla andra är helt obetydelsefulla. Jag tror att då är man helt fel ute som ledare.
Ja, oh, verkligen. Och nu svarade du nästan på den frågan som jag brukar ställa som kommer ifrån min samarbetspartner, nämligen Volkswagen Group Sverige, som handlar om just inkludering som vi pratar så mycket om och exempel på inkluderande ledarskap och vad det är. Och det där var ju ett väldigt bra exempel, men du har ju förstås ännu fler.
Ha liksom en grundprincip utöver värderingarna på bolaget. Ha en grundprincip att behandla alla människor med på ett värdefullt sätt.
Mm.
Och ni vet, det äldsta som man har hört är ju så här, behandla andra så som man själv vill bli behandlad och så vidare. Vi vill alla bli behandlade på olika sätt.
Mm. Mm.
Ja. Vi vill bli behandlade på olika sätt. Så prata med människor.
Mm.
Det är ett exempel.
Fråga
så konkret, fråga människor kring vad de har för personliga resor, vad har de för stories, vad går de och bär på för erfarenheter till exempel. Nu kanske det är så att man inte har all tid i världen att ägna sig åt tusentals medarbetare. Men ha det som en grundprincip att jag ska behandla alla människor med värdighet. Och jag ska se till att människor som jobbar på mitt bolag känner sig välkomna.
Så
inte bara gästerna.
Binette, vad är de viktigaste lärdomarna när det gäller inkludering?
Det bästa exemplet där jag lärde mig inkludering var från Tensta Gospel Choir.
Mm, när sången jag var, har vi där, ja.
Ja, Michelle Nakagawa, en tjej som var halv finsk och halv japan, startade en kör ute i Tensta. Och hon hade sen tidigare en kör som heter Stockholm East Gospel på Östermalm. Och jag tror att de brukade sjunga i Trefaldighetskyrkan. Och då som 14-15-åring så var jag bland de första körmedlemmarna. Och det var verkligen det bästa exemplet på hur man inkluderar. För att det spelar ingen roll om du var kristen, muslim eller buddhist, om du var ateist, om du var agnostiker eller någon annan ostiker. Du vet, det spelar ingen roll. Hon ställde aldrig frågan, tror du på det ena med det tredje? Utan för henne var det så här, är du intresserad av att sjunga? Kom.
Mm.
Vill du veta vad en gospelkör är för någonting? Kom och lyssna.
Och det är min dröm gospel alltså. Oh.
Och det var verkligen den absolut bästa. Lyssna på Tensta Gospel Choir och hur duktiga de har blivit nu. Alltså under ledningen av Sedwin, det går inte ens att beskriva. Han är så duktig. Och bara så här, som ung att få åka från Tensta till Östermalm och sjunga. Och tvärtom att de som gick i kören på Östermalm som var något äldre än oss, de åkte ner till Tensta och vi sjöng tillsammans. Många, många år senare så ledde jag. Och det var där jag fick chansen att leda på det sättet.
Mm. Att inkludera. Vad hände med dig där då?
Det som hände med mig var att i ledarskapet som är kopplat till sång och musik och framförallt kör, så lär man sig att tenorerna behövs lika mycket som sopranerna, altarna och bas. De alla behövs.
Mm.
Och när man sjunger i kören så vet man att min röst behövs just nu. För annars är det ingen kör.
Mm.
Och det fanns inget ego i det.
Nej.
Att hörs min röst mer än någon annans. Det är ingen kör. Utan du sjunger tillsammans med andra människor för att det finns ett väldigt tydligt budskap. Vi vill att människor som kommer och lyssnar mår bättre, får en häftig upplevelse, att de får en spirituell upplevelse kanske. Och det är ingen som frågar vad du har för religion. Det är inte det handlar om, utan det handlar om att tillsammans få skapa någonting.
Mm.
Och det var det jag fick lära mig där, att hjälpa kören att få sjunga tillsammans genom att varje individ kände sig behövd.
Mm, precis, det är ju jättebra när man kan spegla det med en organisation. Det är ju liksom samklang och samarbete på allra högsta nivå.
Och att om det är någon som sjunger falskt, det är ju ingen i kören som säger så här, du får inte sjunga,
nej,
du får inte vara med.
Nej,
eller hur?
Det funkar att vara lite...
Ja, men man säger istället så här, för det kommer jag ihåg i början, när jag kände mig väldigt osäker, så var det alltid, jag hade alltid någon bakom eller bredvid eller framför mig som sa så här, ta i lite.
Mm.
Jag hör inte dig.
Mm-hmm. För du var lite för försiktig.
Säg din mening. Ja. Och de sökte ganska tidigt. Michelle sökte en tjej som skulle ta leaden till Oh Happy Day.
Mm.
Och jag tog den när jag var typ 15. Jag har en sån gammal videoinspelning.
Oh Happy Day.
Och det var första gången jag sjöng inför en publik. Och jag visste att om jag tar det här, då har jag verkligen tagit vatten över huvudet. För jag först och främst är helt outbildad. Jag har aldrig gått i en musikklass eller musikskola. Jag har aldrig pluggat musik överhuvudtaget. Men att sen få leda kören tillsammans med orkestrar och saker och grejer när jag inte ens kan läsa noter, då förstod jag att jag hade en talang. Och fick för första gången utöva den.
Det känns som en till sponsor här i henne som såg dig också.
Ja, definitivt. Ja. Och de är många. Jag kan säga så att det säger ett eget avsnitt. Mm. Alltså alla de här människorna som hjälper människor att komma vidare i livet.
Eller hur? Men du, Binette, jag antar att det finns stunder i ditt liv som har varit, precis som för oss alla andra, svåra och sånt som har satt sig i oss på olika sätt. Vad är det för någonting som kommer upp i ditt huvud när jag frågar efter det?
Det dyker upp så många saker, skulle jag nog säga. Så många situationer som har varit otroligt svåra för mig. Och det, till att börja när jag gick i högstadiet, då hade vi utvecklingssamtal, eller jag var i ett samtal tillsammans med min pappa och den här läraren som säger, Binette, hon är så snäll, hon är så trevlig och hon är nästan som en extra lärare, men jag kan inte ge henne toppbetyg för att hon är en svart, icke-svensk tjej.
Va?
Ja, och jag minns att min pappa var så här, han höll nästan med om att hon behöver kämpa 3 gånger så hårt eller så mycket för att komma framåt. Och du vet, att säga en sån sak till 9-åriga Binette eller 12-åriga Binette, alltså det sätter sig.
Mm.
Och det går man, och jag gick och bar på den här känslan av att jag räcker inte till.
Mm.
Jag måste kämpa 3 gånger så mycket.
Mm.
Jag måste bli den här uberduktiga, ambitiösa, överdrivet ambitiösa tjejen. Och det är klart att det hände senare i livet när jag är lite av en idéspruta liksom.
Mm.
Lite, väldigt mycket av en idéspruta. Det har skapats situationer där jag kommer på en fantastisk idé och har inte fullt ut haft en chef förrän nu, thank God, som ser det här som en möjlighet för mig att växa.
Mm.
Utan de har bara tänkt, det här är en fantastisk idé som jag kan ta och bygga vidare på.
Ja, den gamla klassiken.
Eller, du vet, om jag berättar för ledningsgruppen att det här är min idé, då får jag...
Du har liksom hjälpt andra och indirekt då, på något sätt.
Ja, men du vet, jag har inte riktigt sett det som något negativt för att jag har tänkt att jag räcker inte till.
Mm.
Och jag tror att det är väldigt många unga tjejer som går och bär på den känslan.
Mm.
Unga killar också för den delen som bär på den känslan att jag räcker inte till. I'm not enough.
Mm.
Jag måste göra så ännu mycket mer. Jag måste göra ännu mer och det måste vara perfekt.
Men nu är ju du inte den här unga tjejen längre.
Nej.
Nu är du så här lärdoms... Du har ju så mycket kunskap som du kan dela med dig av, som du gör här nu också. Mm. Men vad skulle bli dina liksom summerande ord här nu? För nu har vi kommit till slutet på den här podden. Vad är det du vill skicka med? För du vet, ett av våra ledord i Women for Leaders och i Karriärpodden är ju pay it forward. Och du har redan sagt massor med bra saker, men om du skulle bara så här... Vad är det viktigaste som du vill skicka med till andra?
Att mångfald är ju ett sånt här ord som vi slänger oss med. Diversity, det är viktigt med olikheter, det är viktigt med olika perspektiv och så vidare. Men jag skulle vilja skicka med att inkludering är destinationen.
Mm.
Mångfald är bara första hållplatsen. Att få in olikheter, det är ju en sak.
Mm.
Men inkludering handlar om hur man faktiskt hanterar olikheterna. Vad händer i rummet och i dynamiken? Vad händer i vår kultur när vi är olika? Och ett exempel är det här med, vi kanske vill ha en AV. Och om man är i den här organisationen så kanske man bara är van vid att umgås med människor som är likasinnade, som har snarlika livsstilar och så vidare, som kanske till och med bor grannar med varandra. Bjuder in en person som tänker annorlunda, som kommer från en annan miljö, som kommer från en annan kultur, tänk ett extra steg längre då. Ta inte allt för givet att nej, men det är klart att när vi bjuder in en religiös person, att den personen helt plötsligt ska börja dricka, om det nu är så att det inte är en del av personens värderingar eller livsstil. Eller det kan finnas en individ som inte har tillgång till en båt. Ja, men bjud inte över folk till en plats där man måste åka båt, till exempel.
Mm.
Och det kanske låter otydligt, men det handlar om att bemöta människor när de ändå är olika på olika sätt.
Det där tror jag är jättebra tanke, och jag tycker inte alls det är otydlig. För att det är ju så här, man måste ju acceptera människor för det de är och vad de står för. Och ändå kunna samverka med varandra. Så att dra nytta av varandras olikheter istället i grupperna.
Ja. Och det här med drickandet som ett exempel, du behöver inte vara religiös för att inte dricka.
Nej.
Eller tvärtom.
Nej.
Utan det handlar mer om att lära känna och vara accepterande. Och det är en del av inkludering.
När man nu tittar på din karriär så här, när jag har fått höra allting som har hänt och där du befinner dig idag, så sitter jag och tänker på så här, ja, undrar vad hennes mamma och pappa tänker och känner nu. De måste ju vara oerhört stolta.
När du ställer frågan så klappar mitt hjärta av någon anledning, även fast vi har suttit och pratat en stund. Men jag vet att min mamma tänker att det var värt det. Den uppoffringen som hon gjorde för över 30 år sedan. Deras varför de valde Sverige och bo i Sverige och fortsätta bo i Sverige var ju att skapa bättre förutsättningar för barnen.
Mm.
Och jag tror att hon tänker, det var värt det. Det var värt det för mig att jobba som städerska, även fast jag är civilekonom.
Mm.
Som 20-25 år.
När man hör. Liksom.
Mm. Hon hade inte ens fyllt 30 då, tror jag.
Mm.
Att det var värt det att jobba som undersköterska inom äldrevårdsomsorgen. Jag minns tidigt minne när hon kom hem ibland och var så här ledsen över att folk kallade henne för lilla svarta Sara istället för hennes riktiga namn. Och jag tror att hon känner att det var värt att få se att man visst kan skapa bättre förutsättningar för någon annan och framförallt för sina barn.
Mm.
Min pappa, han är jättestolt såklart. Och han brukar hela tiden säga så här, men jag visste det.
Mm.
Ja, han brukar faktiskt säga det
här från början med
namnet. Är du förvånad?
Mm.
Så här, när jag kommer hem med någon så här goda eller tråkiga nyheter så brukar han alltid säga, är du förvånad?
Mm.
Jag visste det. Och det här är bara början, säger han också.
Mm.
Och fastna inte i snacket, brukar han också säga till mig. Mm. Fastna inte i snacket. Det är bra att du pratar och att du står på scen, men fortsätt jobba, fortsätt göra och prata kring resultatet.
Bra. Heja pappa också, tycker jag där.
Mm.
Det är så, jag instämmer med det.
Mm.
Det är så bra.
Mm. Jag med.
Tack snälla Binette för att du har varit med mig här i Karriärpodden. Och hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Binette Säck. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumerera på podden i din podcast-app. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i podcast-appen. Som en extra bonus i det här avsnittet så ska vi avsluta med att lyssna lite till på Binettes vackra röst i en låt som hon själv har skrivit och sjungit in för en massa år sedan, men som nu spelas här i Karriärpodden. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att avsluta det här avsnittet. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
You said we had it all. You were my everything, and I believe in you. But I should run away from you. I flew on silver wings, and I walked on water. One night you crossed the line, and you never came home. How am I gonna say goodbye? I'm living in another world. I'm loving you, I'm hating you right now. I don't wanna face it, so you pinned it all on me. You were not responsible, 'cause I brought it on myself. I tried to work it out, tried to forgive you. Why am I holding on? I need to let you go. All of this hate is killing me. I'm tired of loving you right now. I've gotta move on. How am I gonna say goodbye? I'm living in another world. I'm loving you, I'm hating you right now. I don't wanna face it, so how am I gonna say goodbye? I'm living in another world. I'm loving you, I'm hating you right now. I don't wanna face it, so over. Even though I've been hurt, you treated our love like dirt. I'm loving you, I'm hating you right now. Say goodbye.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.